Ja, roligt att få vara på hemmaplan. Det är inte varje söndag. Nej. Rolle heter jag, om du inte vet vem jag är. Bor här i Ursviken. Men har jobbat som pastor i Pingstkyrkan inne i stan i 14 år. Fram till 1 augusti när jag började en helt ny tjänst. En resande tjänst för ett nätverk av våra 80 pingstförsamlingar som finns här i Norrland. Så jag reser runt. 3 söndagar utav 4, och i regel inte bara söndagar, utan det kan ju vara hela helger förstås. Så sen 1 augusti så har jag predikat i 35 olika församlingar. Så att det börjar bli några stycken. Och då är det ju så också att en del församlingar återvänder jag ju till hela tiden. För att jag jobbar ju också mot att de ska ingå i ett coachingprojekt där jag får följa dem ett år eller ett par år. Där vi jobbar med utvecklingsfrågor och förändringsfrågor. Så till exempel i Piteå, där har jag varit nu i 2 år. Och där har jag predikat sen 1 augusti ungefär 10 gånger bara i den församlingen. Så det blir gott om tillfällen att predika. Tack för att ni är med och också stöttar den här tjänsten. Det känns jätteroligt för mig verkligen och för Älska Norrland att ni vill vara en del av den här satsningen. Så jag har 7 församlingar nu som jag coachar. Jag har en församling där jag jobbar med omstart. Sen har jag gått in i styrelsen. Så jag sitter i styrelsen för 2 församlingar. Jag jobbar med bibelskola online som jag har dragit igång. Som är en bibelskola för tonåringar. Där man får fördjupa sig lite grann i Bibeln. Där man också får skapa nya relationer med andra tonåringar som kan finnas här i Norrland. Som gör att man får nya vänner som gör att man känner, åh, jag vill åka på Lappis eller jag vill åka på Unite och jag vågar åka för jag känner några. Ja, vad gör jag mer? Sitter i nationella styrgruppen, sitter i ansvarsgruppen för Lappis, sitter i ansvarsgruppen för Älska Norrland och lite andra såna här roliga grejer. Så, nog om det. Då vet ni vad den här tjänsten innehåller ungefär. Och så är jag ordförande för LP:s stödboende också. Jätteroligt att få vara med på din och eran dopförrättning här idag. Och härligt att få haft dopundervisning med Rickard. Visst känner vi oss rika idag? Jag känner mig så otroligt rik och uppmuntrad att få vara med och se dopförrättningar. För det är ju det här som man lever för och som man känner, oj, detta vill jag ge mitt liv verkligen för. Att få se människor få en ny chans i livet. Eller få lägga en god grund för livet när man är tonåring och säga, ja, men jag vill redan i unga år följa Jesus. Det är fantastiskt. Jag vill läsa ifrån Filipperbrevets andra kapitel. Filipperbrevets andra kapitel. Filipperbrevets andra kapitel ifrån början där. Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Jesus Kristus var. Man kan vara rik på mycket. När jag var barn så var det min högsta önskan, det var att en dag få bli miljonär. För jag växte upp i en familj med en ensamstående mamma och 5 barn. När jag föddes så stack min pappa. Och mamma blev ensam med 5 barn och de 2 äldsta var 8 år, 6, 3 och en nyfödd. Pappa var alkoholist, farfar var alkoholist och valde de vägarna då istället. När jag fick veckopeng så hade jag 50 öre i veckopeng. Och för er som är unga och inte vet vad öre är, så 50 öre, det är hälften av en krona. Ja. Det hade jag i veckopeng. Och ja, men jag var som alla andra i den åldern och i min generation. Jag ville också ha. Jag ville ha godis, jag ville ha glass, jag ville kunna köpa olika grejer och så vidare. Så det gjorde att någonstans under mina enkla uppväxtförhållanden så tändes den här längtan. En dag ska jag bli rik. Att inte behöva känna att jag inte har pengar. När jag var 9 år så fick jag mitt första sommarjobb. Och det var att plocka jordgubbar, att åka på sommarläger och plocka jordgubbar. Mina äldre syskon, de hade varit på såna där läger också och plockat. Och första dagen jag kom dit och hör, man skulle tjäna något så fruktansvärt bra. 30 öre liten skulle man få. Ja, men du förstår, 30 öre liten. Om man då har 50 öre i veckopeng och så har man chans att tjäna 30, alltså 2 liter, så har jag tjänat mer än en hel veckopeng. Hur svårt kan det vara att fylla 2 liter med jordgubbar? De är ju stora. Som... Så vid första dagen, jag var så ekonomisk. En del skulle kalla det snål. Men jag var ekonomisk. Så jag plockade hela dagen, förstår ni. Jag hade inte tid att äta någonting på hela dagen. Jag skulle bara tjäna pengar. Och nu var det så att min äldste bror, han hade ett rekord på 175 liter. Mm. Och jag tänkte, det ska jag slå första dagen, 9 år. Så jag plockade hela dagen, förstår ni. Men så kom bussen. Och det var nämligen så att vi plockade i Finneröja. Det är gigantiska jordgubbsfält. Så vi åkte buss dit liksom. Vi var stora gäng. Och då kom bussen när jag hade plockat 173 liter. Ja. Ja. Asch. Men han som var chef där, Kjell, han tyckte jag hade plockat så bra. För jag hade plockat mest av allihop. Så han tyckte, du får följa nästa dag också. Ja, så jag följde nästa dag. Och då hade jag ju tränat en dag. Så då hade jag mina tvillingsyrror. De hade också plockat. Och de hade ett personligt rekord på 200 liter. Och andra dagen så plockade jag 201 liter. Så jag fick familjerekordet. Liksom så. Och stolt som en tupp när jag kom hem. Och så fick jag plocka hela sommaren sen. Mm. Så kom sista dagen. Jag kan säga att mitt personliga rekord sen är 475 liter. Men det var några år senare när jag hade tränat lite mer. Mm. Vet, hemligheten med att plocka jordgubbar, det är att kunna plocka med båda händerna. Det är då man får upp liksom lite tempo. Mm. Så kom sista dagen. Avlöningsdagen. 9 år gammal. Och då fick jag, förstår ni, någonting som jag väl bara hade sett på ett vykort. En hel 1000 lapp. Jag vet, det är ingenting idag, men du vet, det här är ändå 40, det är 50 år sedan. Det är ett halvt decennium sedan. Alltså förra århundradet, det är förra seklet. Liksom. Jag fick 1000 lapp i min ägo och så lite mer pengar. Så här, men bland annat 1000 lapp. Så klev jag av bussen nere vid mobilstationen. Det var ett tankbolag som hette Mobil på den tiden. Och så skulle vi gå hem. Och jag bara såg fram emot att få komma hem till mamma och få visa upp min 1000 lapp. Jag var så stolt, förstår ni. Men så klev jag av där vid bensinmacken, Mobil. Och så sa vi, ska vi gå in och köpa en Piggelin? Ja, det gör vi. Så vi gick in där och köpte en Piggelin. Och på den tiden kostade Piggelinen 1 krona. Och nu var jag 9 år och jag ville skryta över hur mycket pengar jag hade. Du förstår min bakgrund. Mm. Mm. Så kom jag in där på mobilen, så jag ska ha en Piggelin. Ja, sa han. Det blir 1 krona. Mm. Då lämnade jag fram min 1000 lapp. För jag ville skryta. Och jag hade ju tänkt så här att han skulle säga: har du inget mindre? Och det hade ju jag. Men han sa inte det. Utan han tog tusenlappen och började växla tusenlappen. Och då såg jag, men den skulle jag ju visa för mamma. Så då, nej men du, jag kom på, jag har ju nog en krona kanske förresten här. Så jag tog upp en krona då och lämnade den till honom. Och så liksom fick jag visa den här tusenlappen för mamma. Så där lades grunden för mig och min längtan att få bli rik. Att få bli miljonär idag. Och nu är det så här, kära vänner, att alla som har bott i Skellefteå mer än 3 år och ägt sitt boende är miljonärer idag. Hur många har ägt sitt boende här i mer än 3 år? Det du räcker. Det är gott om miljonärer i den här församlingen. Ja. För prisutvecklingen har gjort så att till och med jag är miljonär idag. Va? Ja, nu är det visserligen bundet i huset som jag bor i än så länge. Men skulle jag sälja det idag så skulle jag ha 1 miljon. Ja. Så jag är rik. Jag har nått min vision. Och du vet, man kan samla på väldigt mycket. För att bli rik, det är ju ganska sällan att det liksom plötsligt händer det bara så där, va. Och så skrapar man fram den där miljonen. Utan att få ihop någonting bygger ju på ganska ofta ett samlande, att man sparar och så här, och så småningom så har man byggt upp någonting. Och jag vet inte om du har sparat och samlat, men vet du, jag har varit en samlare i hela livet. Hela livet, sedan jag var liten. Och jag har tagit med några av mina samlingar. Det är därför jag har väskan här, om du undrade varför jag har den med mig. För jag tänkte bara kort få liksom visa vad jag har samlat på genom åren. Det som jag har samlat mest på och längst, vet ni vad det är? Det är serietidningar. Nu skulle jag säga så här också, att jag är ingen aktiv samlare, utan jag har slutat samla. Men jag har alla mina samlingar kvar. De ligger hemma på vinden och jag dras med dem varje gång jag flyttar. Och tänkte, ja men får jag göra mig av med det där. Men så blir det inte av och så får jag bära det där i alla fall. Men vet, serietidningar, det har jag samlat på. Och speciellt Kalanka. Så jag har tusentals serietidningar hemma på vinden, ligger i banankartonger, sorterade i olika. Kalanka, 91an, Fantomen. Och så har jag några banankartonger med udda, där jag liksom bara har en tidning. För jag ville ha en tidning av alla serier som har getts ut. Ja. Kalanka Pocket, det har jag nummer 1 liksom, och hela raddan så här framåt sen. Det kan hända fattas något litet enstaka. Ja, frimärken har jag samlat. Vet ni, det här frimärkena fick jag i min brevlåda. Det var en som visste att jag samlade på frimärken, så han skickade det här breven till mig. Och då har han klistrat på en massa gamla frimärken. Så till och med posten reagerade när de skulle dela ut det här till mig. Så de har satt dit en särskild etikett där det står filateliststämplat brev. Och du vet, innan jag blev frälst så visste jag inte vad det var skillnad på Philadelphia och filatelist. Jag trodde det var ungefär samma sak. Jag var helt imponerad. Tänk att det finns liksom en kyrka som samlar frimärken. Philadelphia. Ja, men sen kom jag på att det var 2 olika ord. Filatelist och Philadelphia. Men. Så filateliststämplat brev, till och med brevbäraren reagerade och ville inte stämpla alla de här, därför att du som har samlat frimärken vet ju att i regel är de ostämplade frimärkena mer värda. Så brevbäraren ville inte förstöra de här. Och vet, från början när jag började samla frimärken så tänkte jag samlar på hela världen. Och du vet, det blev det ena albumet efter det andra. Det har varit 10 000-tals frimärken. Så jag tänkte, nej, men kanske får börja begränsa mig lite grann. Så då slutade med hela världen och så blev det Sverige. Men du vet, bara Sverige är duktig på att ge ut frimärken. Ja, kolossalt vad frimärken vi har gett ut. Och sen får man liksom bryta ner. Ja, men jag samlar bara på frimärken före 1950 eller någonting sånt där. Ja. Men jag har samlat. Vet ni vad jag mer har samlat på? Håll i er. Golfbollar. Ja. Och när det är så här att jag har ju spelat bangolf ganska många år. Och då är det ju så här att det finns ju en liten skillnad på bangolf och vanlig golf eller långgolf då. Och det är ju så att när man spelar långgolf då byter man ju klubba under spelets gång. Så att man har ju en hel bag med klubbor, men man kör ju med en och samma boll liksom hela tiden. Medan det är minigolf är precis tvärsom. Där har man en klubba hela tiden, men man byter bollar beroende på. Och då tänkte jag, men jag ska börja samla på bollar. Mm. Så vet, jag har, kan väl säga så, jag har ungefär 250 olika såna här minigolfbollar. Om du då tänker att en sån här golfboll kostar, när jag spelade, över 100 kronor. Så är det ju några kronor som ligger där uppe på vinden och skräpar. Ja, och jag dras med dem. Ja. Mm. Ja. Ja. Så har jag ju samlat på mynt förstås. Mm. Det var någon som frågade, har du några sällsynta mynt? Ja, sa han. Alla mynt som jag har är sällsynta. Ja. Ja, det är brist på pengar. Det här är en 50 krona som gavs ut. När jag var ung myntsamlare så kom jag en dag till min farmor. Och farmor hade en god vän som hette Nisse som var myntsamlare. Och Nisse hade ett helt kassaskåp fullt med mynt. Och en dag så kom han till min farmor när jag var där. Vi bodde 45 mil ifrån, så det var inte så ofta vi träffades. Då hade han med sig två mynt. En tvåöring, sliten och nött. Och en blank, fin 10 krona. Och så sa han, Rolle, nu får du välja ett. Vilket du vill. Och du vet, är man då en ung kille och har att välja mellan 2 öre eller 10 kronor. Vad tar man då? Ja, självklart. Man är ju inte dum, eller hur? Men jag fick som en känsla av att det kanske var något litet lurt med det här. Att han skulle pröva mig. Så jag sa, jag tar 2-öringen. Och då sa han, nu Rolle, gjorde du ett bra val. Och så tog han fram myntkatalogen där alla svenska mynt finns och där det står hur mycket de är värda. Och så visade han mig vad 2 öre från 1888 var värt. Och så visade han vad 10 kronan var värd. Och så visade det sig att 2-öringen var mycket mer värd. Och där fick jag mig en lärpeng. Just det, en lärpeng. Ja. Mm. Att inte bara se på det yttre. Vad som är värdefullt. Och det har hjälpt mig i mitt arbete och engagemang bland LP bland annat. Att inte bara se på det lyckade utan se vilken oerhörd rikedom det finns bland människor som också har haft en trasslig bakgrund. Hörrni, nu ska jag sluta med mitt samlande. Ja, en grej till ska jag faktiskt ta. Och vet ni vad det är? Det är ju så att jag har ju ett eget klockmärke. Och det samlar jag på. Rolex. Ja. Så jag har ungefär 30 Rolex-klockor hemma. Hörde jag ett sus? Och det var nämligen så att när jag fyllde 40 år så var vi till Kina. Och i Kina så finns det gott om gatuförsäljare. Och de jagade oss och skulle sälja både det ena och det andra. Och bland annat Rolex-klockor. Och jag tänkte, ja, men det vore ju kul att ha några Rolex-klockor när man ska gå på kalas och säga, men nu ska du få ett alldeles eget ex utav mig, ett Rolex, liksom så. Och göra någonting kul kring det. Så jag har gjort det några gånger. Men så kom han och frågade där, den där försäljaren, eller en av dem, ska du inte köpa en klocka? Ja, vad kostar de då? Och så var det ju liksom, och så skulle man ju pruta ner. Och sen när han berättade att det var en klocka, så sa han, jag köper hela väskan, sa jag. Och i slutändan blev det 10 kronor styck. Och jag har 30 sådana. Rolex. Och så försöker jag, var med om någonting roligt. Det var nämligen så att en av mina tjejer var tillsammans med en kille vid ett tillfälle. Och så kom han och hälsade på. Och så kom vi in och pratade lite grann om det här att samla och spara. Och då sa jag, men jag sparar på Rolex-klockor, sa jag. Nej, det trodde han inte. Han vet ju vad en Rolex-klocka, men en klocka kostar ju typ 50 000. Nej, det tror jag inte. Ja, men jag kan hämta min samling så får du se den. Och så gick jag och hämtade den här väskan med de här. Och han fick stora ögon. Han sa, men vad kostar de där, sa han. Ja, sa jag, den billigaste kostade 35 000, sa jag. Och sen är det lite olika prislappar och så här. Och sen liksom när vi hade pratat lite så kom det någonting annat emellan, så vi som avslutade aldrig det där. Så jag hann inte säga till honom att jag bara skojar. Och sen gjorde de slut. Så han tror fortfarande att jag har en Rolex-samling hemma där den billigaste är 35 000. Men jag satt sånt där lås och vad heter det, övervakning på huset så att jag inte ska få inbrott. Så ni, man kan samla på otroligt mycket grejer. Och som sagt, jag är ingen aktiv samlare idag. Jag köper ingenting mer i de här samlingarna. Ibland när jag kan gå så här så kan jag titta. Oh, här är en gammal kalanka från 1963 eller någonting sånt här. Jag kan gå med på någon loppis. Nej, tänker jag. Jag samlar ju inte längre. Men det kan vara lite så där sugen ibland. Vet ni vad jag har lagt märke till? Det är att alla de där samlingarna har inte gjort mig speciellt mycket lyckligare. Jag kan känna en liten känsla liksom när man får en grej till i samlingen. Men i stort sett måste jag erkänna att det har inte gjort mig speciellt mycket lyckligare. Att bära, ha de här och så. Och jag säger ingenting till dig du som samlar, för det är roligt att samla. Ja. Men mig har det inte gett speciellt mycket lycka i livet. Och än mindre idag. Så den här serietidningen, den kan du få mig. Den här Rolex-klockan, den kan du få mig. Ja. Därför att det liksom har tappat sitt värde. Och när jag kommer hem idag så kommer inte jag vara olycklig för att jag går bort de här grejerna. Utan nu är det så att någonting kom in i mitt liv som har betytt mycket mer. Och det är det namnet som ni har bekänt att följa idag. Jesus. Han kom in i mitt liv när jag var 18 år. Och idag så, när jag har det namnet, har en relation med honom, så känner jag, ja, men jag skulle vilja börja samla på någonting annat. Jag skulle vilja börja samla på att få vara med och uppmuntra människor och sammanhang. Jag skulle vilja få vara med och se människor glada genom mitt liv. Få se människor få bli förvandlade genom någonting som jag kan få vara med och göra. Och vet du, när jag ser Rickard eller ser andra människor ta emot Jesus, så är det en sån glädje som räcker så länge. Den glädje som följer och räcker ända in i evigheten. Därför att när du går över floden lämnas allt. Jag får inte ta med mig en enda golfboll. Det enda som verkar finnas i himlen som vi kan ta med, som han sa, han som var nyfrälst och fick höra att en dag kommer du till himlen. Va? Wow! Där har jag aldrig varit. Nej. Och han var fostrad på det sättet att om man kom någonstans för första gången så skulle man ha med sig en present. Och han tänkte, vad i hela världen kan jag ta med mig som finns på jorden och som ska finnas i himlen? Då kom han på guld. Gator av guld. Så innan han dog sålde han allt han ägde. Köpte guld för allt ihop. Smalt ner det där och gjorde en stor guldtacka. Och så kom dagen när han skulle komma till himlen. Hälsades välkommen, välkommen till himlen. Tack så mycket. Jag har sett fram emot att få komma. Det ska bli så spännande. Jag har aldrig varit här. Nej, det vet vi. Mm. Och vet du, jag har med mig en present. Jaha, säger han som sköter insläppet i himlen. Vad kan det vara? Så tar han fram sin guldtacka. Och överlämnar. Och så säger han där uppe. Men vad i hela världen har du gått och släpa på en gatsten ända hit? Ja, det är så lite olika värde så. Mm. Men idag att få liksom samla på någonting helt annat som har med evighetsvärde att göra. Och Kolosserbrevet. Det vi läste säger att du och jag, vi kan få vara med och samla och skaffa rikedomar som har med glädje och uppmuntran att göra. Ja. Så du vet, när du uppmuntrar någon så skapar det glädje. Och det är en rikedom att få vara med och se det växa fram. Få vara med och se det komma. Och hör på ordet upp. Muntran. Det hörs på själva ordet hur glad man blir utav det. Så när jag läser bibelordet och bibeltexterna så är hela bibeln full utav uppmuntran. Och det är på något sätt som att Gud vill samla uppmuntran in i mitt liv så att jag ur den samlingen kan ge vidare åt vem som helst som kommer i min väg. Därför att det som jag har fått som gåva kan jag ge som gåva. Så lyssna vad Bibeln säger. När jag ställer mig i spegeln på morgonen och tycker att jag har 58 år, börjar sätta sina spår. Det är liksom rosacea här. Det är grått hår. Det är två fingrar borta. Det är skavsår i höger öga. Det är något skräp här. Och framåt lutad mer och mer så att näsan snart är i backen. Och så läser jag liksom. Du är en fantastisk skapelse. Du, Rolle, är skapad övermåttan underbart. Det var inte mycket halleluja på det. Va? Jag förstår, då får jag läsa det. Förstår du vilken uppmuntran för alla tjejer och tonåringar och medelålders som idag läser annat och tittar på annat. Som säger du borde se ut på det sättet. Du borde vara på det sättet. Det här året ska du vara smal. Det här året ska du vara på det sättet. Det här året ska du ha den hårfärgen. Det här året ska du göra det. Och så får jag läsa ett uppmuntrande ord till mig och till oss alla. Rolle, du är skapad övermåttan. Underbart. Halleluja. Eller i en värld som vi lever i idag där man funderar på, är det någon som tycker om mig? Får läsa ett uppmuntringsord där det står så här, ty Så älskade Gud världen att han gav dig sin enfödde son. Och då kommer en fråga till mig: hur mycket är så? Vi pratade om det här på en andakt på stödboendet här. Hur mycket är så? Är det 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 så? Hur mycket är så? Vi har ju en del jättesvåra ord i svenskan. Jag kommer om en stund. Hur mycket är en stund? Om du säger jag kommer om en stund, jaha. Undrar om det har gått en stund. Och vad är en stund för dig och vad är en stund för mig? För en del människor verkar ju en stund vara en halv dag. Och en stund för mig är ju 5-10 minuter. Ja. Eller jag kommer strax. Eller som kvinnorna säger sig när de står och bakar, ja, men jag tar lite på en höft. Har de en grop här de mäter i eller vad? Ja. Hur mycket är så? Jo, så, lyssna, är det så mycket som det behövs för dig? Och ännu mer. Som du tycker att du behöver så här mycket av Guds kärlek för att få ditt liv förvandlat, så finns det så mycket. Men tycker du att jag har bara ställt till elände och det har bara varit dynga i mitt liv, jag skulle behöva så här mycket, så finns det så mycket och mer därtill för dig och ditt liv. Så älskar han dig. Så du som känner, är det någon som älskar mig på den här jorden? Ja, men jag funderade det när min farsa stack. Och i min uppväxt. Vad var det för fel på mig? Du är så värdefull. Tänk att det är på något sätt så att Jesus verkligen vill inpränta detta i oss. Hur värdefulla vi är. Så därför berättar han 3 liknelser i Lukas 15. Som handlar om att vara värdefull. Det är som att han, det räcker inte med det förlorade fåret. Nej, jag får ta en till. Och det räcker inte med det förlorade myntet. Nej, jag får ta en till. Jag tar också den förlorade sonen. Då kanske de fattar hur värdefulla en människa är. Ja. Och vet du, att få läsa det då. När jag känner jag är värdelös. Jag betyder ingenting. Jag vill inte ens fortsätta att leva, för vem är jag? Och då får läsa, du vet väl om att du är värdefull. Att du är viktig här och nu. Eller se på markens liljor, hur de växer. Se på himmelens fåglar. Vet ni inte att ni är värda så mycket mer än alla dessa? Säger han i Matteus 6 kapitlet. Wow, vilken uppmuntran och vilken glädje det skapar när vi får den här uppmuntran. Några saker till. Det står så här i Bibeln. Att du och jag får bli medarbetare till Gud själv. Nej, men hallå nu. Okej, medarbetare till Janne. Det är nog stort att få bli det. Va? Ni vet de norrländska evangelisterna på början på 1900-talet, de kallades ju för medarbetare. De hade ju spark. De stod på meden. Mm. Men du vet detta, att få läsa och höra att du och jag är så upprättade i Jesus Kristus, så han sätter dig och mig till att bli hans medarbetare. Och vet du, grundtextens ord för medarbetare, det är egentligen en som gör samma sak. Så att vara medarbetare till Jesus Kristus, det är att göra samma sak. Och vad läste vi om att Jesus gör? Jo, Jesus är en mästare på att uppmuntra. Jesus är en mästare på att skapa glädje. Jesus är en mästare på att be för sjuka. Jesus är en mästare på att få människor att känna lycka och salighet i livet. Och du och jag, vi är en medarbetare till honom som får vara med och göra samma sak. Wow! Tänk att det som ingenting var, det som inte ens farsan ville ha med att göra, har blivit satt i Jesus Kristus till att bli medarbetare till Gud själv. Känner du att det gör någonting liksom här, va? Det är uppmuntran och det skapar glädje. Du är utrustad med så mycket gott. Han fördelar sina gåvor på var och en. Vänner, om det står var och en, hur många är det? Är det alla? Var och en. Ja. Så du som känner, men jag har ju ingen gåva. Du har ju gåvor. Det gäller ju bara för dig att få hjälp att upptäcka vilka gåvor du har. Och hur får man hjälp att upptäcka vilka gåvor du har? Fråga någon kompis. Vad tycker du jag är bra på? Eller vad tycker du är roligt här inne? Vad brinner ditt hjärta för? För ofta så finns det ett samband mellan det. Det som jag är duktig på och det som mitt hjärta brinner för. Vet du om att ett utav kännetecknen för växande församlingar, världens största undersökning heter ju naturlig församlingsutveckling, förkortas NFU. Och i den undersökningen så hittar man en massa olika saker som finns hos växande församlingar men som saknas i stor del hos krympande församlingar. Och en utav de här sakerna som finns i de växande församlingarna, det är att i vår församling skrattar man mycket. Har mycket glädje. Och då tror jag att det finns ett samband mellan att om jag i min församling får mycket uppmuntran, så skapar det glädje. Därför att det säger Paulus här i Kolosserbrevets andra kapitel. Hebreerbrevets författare inne på detsamma när han säger uppmuntra varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Nu är det viktigt med glädje och inte bara att det är den här ytliga glädjen. Ja, men jag hör en rolig historia och så skrattar vi. Ni har ju haft Tommy Sandqvist och ni har ju levt i massor av år med att få höra roliga historier i predikningar och så här, va. Ja. Och det är jättebra. Mm. Men det finns en djupare glädje än bara den som liksom går över efter några sekunder. Och en synonym till ordet glädje, det är lycka, tillfredsställelse. Det sista jag vill säga idag, det är att tillfredsställd, det blir man bland annat när man får sina behov uppfyllda. Men också när jag får vara med och fylla andra människors behov. Forskningen visar på 10 saker som gör oss lyckliga. Och jag ska inte ta tid att nämna alla de här 10 stycken. Men i detta så ligger också detta att hjälpa andra. Att se till att andra människor också blir tillfredsställd. Ja, men var det inte något sånt Jesus sa? Älska din nästa som dig själv. Ja. Jag tycker det är härligt när forskningen liksom på 2000-talet kommer fram till bra saker. Och så liksom vet vi som har läst skriften. Ja, men får se, det sa väl Jesus för 2000 år sedan, eller hur var det? Ja. Eller en dag när jag kom till våra barns förskola. De var små. De är ju 30 år idag runt där. Och så det är väl en 28 år sedan då eller någonting. Vi kom till förskolan. Och så skulle vi hänga upp liksom jackorna och så här och på deras krokar. Och då en dag så hade de satt upp ett stort anslag så här ovanför de där krokarna. Och på det anslaget stod det så här: gör mot andra det du vill att andra ska göra mot dig. Och jag var ju jättenyfiken på det. Jag var tvungen att fråga. Jag ser ni har satt upp ett anslag här. Jaha, sa de. Visst är det bra? Jaha, sa jag. Det är jättebra. Liksom, ja, men vi satt och klurade, förstår du, i personalrummet en dag. Och så var det en som kom på det där. Och vi andra tyckte det var så jättebra. Så vi satt upp det där. Ja, alltså, det är ju fantastiskt. Men det kom Jesus på för 2000 år sedan. Ja. Ja. Han är lite före sin tid. Ja. Men det är roligt när vi kommer fram till och förstår att det han en gång sa är bra. Nu har jag talat ett antal minuter, alldeles för många kanske. Nu tänker jag att det här ska inte bli en predikan som alla andra predikningar, utan du har hört tusentals predikningar. Eller några få, beroende på om man är ny, men du som är gammal igår. Så nu ska du få en läxa. Men ska du få praktisera den här predikan och se om du överhuvudtaget har hört någonting och tyckte att det var värt. Så du ska få 3 stycken läxor. Och du ska få redovisa till Albin. Ja. Den första läxan som du ska få, uppgiften, det är att den här veckan som ligger framför så ska du skriva ett uppmuntrande sms till någon människa. Och har du inte sms så skicka ett vykort eller ett brev. Lite roligt, vet jag satt och tittade på Facebook igår. Det var några unga killar som fick en telefon. En sån där som vi hade. Ja, med en lur som låg så här. Och så lyfte man luren och så var det en rund skiva så här med siffror i. Kommer ni ihåg dem? Ja. Och de här unga killarna, de tittade på det där och så fick de en uppgift att inom 5 minuter skulle de ringa det här telefonnumret och säga hej. Och de tittade på den här apparaten. Hon fattade ingenting. Tänk vad tekniken har blivit mycket enklare. Det var svårare förr. Och du vet, de höll på där och satt ner fingret i de här 9 ringarna eller 10 ringarna. Och så, och liksom försökte trycka där liksom, siffrorna. Och, Men sådana telefoner har vi inte nu. Utan nu har vi moderna. Så det är din läxa. Den första. Skicka ett uppmuntrande sms den här veckan till någon. Och Albin kommer att checka upp det här sen och kolla. Men så kan du bara se, skapade det glädje hos någon? Om det gör det, då har du varit med och samlat goda saker som gör att du får en rikedom. Varför? Jo, därför att Gud har lagt ner i dig uppmuntran som du kan få vara med och ge vidare. Det andra, och nu blir det lite svårare, för det första var ju inte så svårt. Nu kommer det lilla svårare. Det är att den här veckan, eller du får 2 veckor på dig för det här. Det är att, och lyssna nu, det här gäller du som har ekonomi. Att inom 2 veckor ska du köpa någonting för max 100 kronor. Och har du lite sämre ekonomi så kan du sänka. Mm. Och har du ingen ekonomi så du klarar en 100-lapp, då kan du göra någonting i skolan. Eller nu är det ju fantastiskt, du kan plocka blommor. Mm. Eller någonting. Men i kärlekens fem språk, boken som handlar om hur man kan fylla en andra människa med glädje, så talas det om lite olika saker. Och en av de sakerna, det är uppmuntrande ord. Så det ska vi praktisera genom sms:et. Det andra, det är att ge gåvor. Så nu ska du köpa någonting för 100 kronor max. Och så ska du ge det som en gåva till någon de här två närmaste veckorna. Som en uppmuntran. Och så ser vi, skapar det glädje? Det tredje, det är att du ska säga en komplimang till någon. Du ska inte ringa, du ska inte smsa, utan du ska säga en komplimang. Och bara säga, Albin, när jag ser dig så blir jag så otroligt glad och tacksam. Och jag är så glad att du bor här i Ursviken och jobbar i den här kyrkan och sprider sån glädje omkring dig. Ja. Det behöver inte vara så långt. Ja. Och så ska vi se, skapar det glädje? Och om vi nu är 50-60 här inne eller vad vi kan vara som gör detta, förstår du vad vi har sparat då tillsammans? Och vad vi har skapat tillsammans. Och vilken rikedom våra insatser tillsammans skapar. Hoppas att du vill vara med. Fröjd i Herren är vår starkhet. Så avslutade Paulus med de här orden. Vi är lika Jesus och lika till att göra det han gjorde. Och då säger han så här, låt oss då göra det, inte bara tänka, var så till sinnes som Jesus. Amen. Tack Jesus för att du ger oss så mycket uppmuntran ifrån ditt ord och på andra sätt. Och tack för all den glädje som det skapar i våra liv, som det har skapat. Tack för frälsningsglädjen som du gav oss en gång, Jesus. Tack för dopet i den heliga ande. Tack för andra upplevelser som vi har fått, som har skapat sån glädje. Och som gör att vi har en glädje inombords. Hur den kan storma och trycka på oss, Jesus. Så kan vi få känna att det finns någonting här inne som ingen kan ta ifrån oss. Och tack Jesus att det som vi har fått som gåva, tack att det får vi ge vidare, ung som gammal, Jesus. Och nu ber jag Jesus att det här inte bara blir en predikan som många andra predikningar. Ja, men det kändes bra och så inte så mycket mer. Utan låt oss få ta de här sakerna och få praktisera ditt ord och få se Jesus. Ja, men det skapar verkligen uppmuntran och glädje hos människor. Jag tackar dig för det i Jesu namn. Amen.